Ja, tack så hemskt mycket för att få komma hit till Tingsryd och Söderportkyrkan. Jag säger ju alltid Söderportkyrkan, men det ska man ju inte göra, har jag förstått. Det är sånt där man måste lära sig när man kommer utifrån. Att läsa på en skylt, då kan man tolka det på alla möjliga sätt. Men det har man lärt sig ibland att vara i veckan i Diö, och jag har sagt att ja, jag åker till Diö. Ja. Det är ju Gud på franska, det låter ju väldigt härligt att åka till Diö. Men det ska man tydligen inte heller säga. Så kan det vara. Jag tänker att jag kommer berätta lite mer om arbetet i sjukhuskyrkan i samband med årsmötet efteråt. Så jag fokusera här på själva förkunnelsen nu under gudstjänsten. Och jag har upplevt mig manad vid ett flertal tillfällen nu på sista tiden att tala om detta, att vi är vittnen. Att Gud har sänt ut oss till att vara just utsända vittnen. Vittnen är ju någon som, ett vittne är ju någon som berättar om vad han har sett och hört. Och vi är på väg mot Kristi himmelfärd nu, även om vi inte riktigt är ännu. Men jag tänkte faktiskt ta en text som handlar om det, just Apostlagärningarna 1. De sista orden som Jesus talar till sina lärjungar innan han lyfter mot himlen. Och lärjungarna känner ju på sig att tiden är knapp och de förstår att de ska skiljas nu från honom. De har sett honom som uppstånden vid ett par tillfällen under ett antal veckors tid. Men nu förstår de att nu ska han överge dem och fara upp till sin far och deras far i himlen. Och i den sjätte versen i första kapitlet i Apostlagärningarna, då frågar de: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Och han svarar då: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta, då såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Så det här är verkligen de allra sista orden. Och det är ju på något sätt missionsbefallningen som vi också hittar i Matteus 28 till exempel. Så här avslutas evangelierna med den här sista uppmaningen att gå ut i hela världen och berätta om Jesus. Och just nu så befinner vi oss ju i en tid som är verkligen fylld av otrygghet och osäkerhet på många sätt i människors liv. Och vi i Ulriksbergskyrkan, där jag också ju arbetar som omsorgspastor, vi möter väldigt många ukrainare. Vi hade på påskdagen en 80-90 ukrainare med i våran gudstjänst. Och vi möter dem också i Alvesta, där jag har varit med bland annat och gått runt till lägenheter där de har blivit inhysta från Migrationsverket. Och få sitta och prata med dem en stund och höra hur de har det, om de har några behov, hur de känner, hur de upplever sin tillvaro. Och det är ju väldigt ledsna människor man möter oftast. Det är människor som har fått lämna otroligt mycket av sitt liv på en annan plats och fått fly hit under ibland väldigt svåra omständigheter. En lång resa, och man märker hur de har slitits verkligen med de här besluten. Ska vi åka? Vilka ska åka? Vad ska vi ta med oss? Och så vidare. Det är ju nästan svårt att föreställa sig hur det här skulle kännas om vi själva måste överge hus och hem. Och vart ska vi åka någonstans? Och det är ju främst kvinnor och barn som vi möter i lägenhet efter lägenhet. Männen är kvar, de får inte lämna. Min uppfattning är att de flesta som vi har mött, de är inte direkt ute i strid. Men de sitter kvar i sina lägenheter så länge de nu går att bo i. Och i skyddsrum på olika platser. Men det enda som de längtar efter, de här kvinnorna, mammorna och barnen, det är ju att få åter, att få komma samman igen med hela sin familj. Men vissa, de har redan förlorat också mycket av det de ägde. Husen är borta, lägenheterna vet de är förstörda, husen är förstörda, de har mist anhöriga. Mist olika saker och de sörjer redan en djup sorg. Så det är väldigt speciellt faktiskt att sitta där och lyssna. De kan ju inte så ofta bra engelska heller, så att jag har fått jobba med tolk och så. Men det är väldigt berörande. Och samtidigt så är det otroligt stort, för i förra veckan så fick vi då döpa de första ukrainarna som har tagit emot Jesus här i Sverige sedan de kom hit. Och de har varit så glada och tårarna rinner. Och man tänker på just detta, hur de då har fått lämna allt i ett stort mörker utan några förväntningar på vad framtiden ska innebära, med en viss förhoppning, en desperat förhoppning om att få någon slags trygghet någonstans. Och hur de då har, mitt i detta mörker och i denna hjälplöshet, har fått möta honom som är vägen, sanningen och det verkliga livet, det eviga livet. Och få stå där i Ulriksbergskyrkan och bekänna sin nya tro på Jesus Kristus. De har fått ett nytt hopp och del av det eviga livet. Och Gud har förberett detta för dem. Men för att det ska ske så måste vi vara lydiga Guds ord. Och det bygger på att det just finns människor som vill fortsätta att vara vittnen för det här livet med Gud. Som vill berätta om Jesus för de här människorna. Vi har också ett café i Alvesta där jag bor varje fredag. Det har blivit som en hubb, ett centrum för även kommunens information. Det började som en sopplunch och har sedan vuxit och blivit någonting mycket mer. Vi vet inte riktigt vad det kommer att växa till att bli. Men där träffas vi människor och framförallt kvinnor återigen från olika delar av världen som kommer och äter lite soppa. Och vi ser hur tro spirar, hur tro växer fram hos kvinnor från Afghanistan, från kvinnor från Iran, Syrien och så vidare. Det händer saker bara i umgänget med oss som har ett levande hopp. Det smittar av sig. Så det är min bakgrund till min predikan idag. Vi ber en kort bön. Jag tackar dig Gud för att vi får vara dina vittnen. Du har sänt ut oss och uppmanat oss att gå ut åt alla håll och kanter i den här världen och fortsätta att berätta. Berätta om dig, Herre. Och jag ber idag att du ska vara konkret med oss. Du ska tala in i våra liv och påminna oss om vad du har gjort i våra liv. Din godhet, din kärlek, hur du har visat det för oss, Herre. Och ge oss mod och kraft att våga bära ut vårt hopp till till de människor som finns runt omkring oss, Herre. Det ber jag om i ditt namn. Amen. Har ni någonsin hört talas om uttrycket kristen tro är ingen religion utan en... Det hade ni. Där ser man. Det står inte i Bibeln. Men det är många som säger så. Och nu är det ju så att kristen tro är ju världens största religion. För begreppet religion är väldigt... Det är en ganska vid... ett vitt sätt att tolkas på, så att absolut kan kristen tro och kristen religion ingå i det. Men det vi tänker ofta på när vi betonar det här, det är ju att den kristna trons storhet ligger just i relationer. Bara i vår Gud som vi har, den kristna guden som finns, det är ju en treenig gud. Det är fadern, det är sonen, det är anden. Och storheten i vår Gud ligger ju väldigt mycket just i relationerna de emellan. Det är inte en ensam gud som lever någonstans utslängd i universum, utan det är en treenig gud som gör allting i gemenskap och har sin styrka i kittet, i relationerna tillsammans. Och jag tänker på det, när Jesus kommer ner hit till världen så lär vi känna Gud genom hur han umgås med sin fader. Framförallt Johannes evangeliet så ger han oss en ganska god inblick i den inbördes relationen i familjen Gud, så att säga, mellan sonen och hans älskade pappa i himlen. Och vi får följa med i de här berättelserna och hur han beskriver sin relation till sin far i himlen, hur mycket han älskar honom, hur tajt han är förbunden med honom. Han vill inte göra något som inte fadern visar honom i böner och på alla sätt. Och det här får ju de här lärjungarna som då umgås med Jesus i 3 års tid, de får ju en fantastisk inblick i den här relationen mellan sonen och fadern. Och jag tänkte på det när vi tar ett exempel. Vi åker buss eller tåg eller något kollektivt, flyger tillsammans. Då sitter vi oftast bredvid någon annan person på det här kollektiva färdmedlet. Och är det så att, jag vet inte, brukar ni prata med folk som ni hamnar bredvid på bussar och tåg? Ja, vissa nickar, andra skakar på huvudet. Ja, vi är ju svenskar så de flesta av oss är ju rätt blyga, eller hur? Det var som någon sa, det var i en annan världsdel. Det är konstigt, om det är någon som sitter ensam i en buss, då sätter man sig naturligtvis bredvid den så den inte ska känna sig ensam, eller hur? Det är ju så vi tänker. Ja, visst är det fantastiskt. Ja, hur som helst så kan vi i alla fall sitta i många, många timmar bredvid en främmande människa utan att säga ett ord till den människan. Och sen när vi reser oss och går därifrån, ja... Känner vi den personen då? Brukar ni säga att ni känner den personen betydligt bättre som ni hamnade bredvid? Nej. Och det bygger ju på att ni inte har pratat med varandra. Visst är det väl så? Och båda sitter tysta och då kan man ju sitta hur lång tid som helst. Det ni har gjort är väl att ni under lugg har kanske kikat lite grann på den här personen. Det är ju inte fint att stå och råstirra på en som man sitter på decimeter ifrån så här. Men ni har säkert småkikat för att se vilken människa det är. Om man måste känna sig otrygg eller lite trygg. Hur den här personen verkar i största allmänhet. Så ni kanske kan beskriva någonting av hur den ser ut eller så. Vilka kläder den har. Men inte så mycket mer. Men om vi nu tänker att den här personen börjar tala i telefon, vilket ju inte är helt ovanligt nu för tiden heller. Och man talar ganska högt i telefon på färdmedel. Har ni upplevt det ibland? Att vissa pratar väldigt högt och inte verkar vara särskilt bekymrade över att det sitter en tågkupé och lyssnar. Det är ju ganska svårt att stänga av öronen, eller hur? Har ni tänkt på det? Ögonen kan man ju faktiskt stänga av. Det är bara blunda om man inte vill se. Men öronen är svårare att täppa igen. Då måste man ju ha något att trycka in i dem. Eller sätta på sina hörlurar eller någonting. Och det är inte alltid man har det till hands. Så när väl någon börjar prata högt i en telefon, då är det svårt att inte lyssna. Även om man egentligen inte kanske ens hade velat. Men när man väl får höra någon då börja prata i telefon, då börjar någonting hända. Då börjar vi skapa oss en bild av den här människan. Mer än det som vi har haft rent liksom visuellt som synintryck. För när den här personen börjar prata, då avslöjar den sin röst till exempel. Den avslöjar lite av hur den pratar, vad den kanske är intresserad av, lite av sina värderingar beroende på hur den liksom uttrycker sig om andra saker och andra personer och så vidare. Och vi börjar forma oss en bild av om vi tycker det här är en sympatisk människa eller en osympatisk människa till exempel. En person som vi känner, åh, det här skulle vara intressant att veta lite mer om. Eller så tänker vi, nej, alltså det där var ju hemskt. Jag håller inte alls med. Eller den personen skulle jag inte vilja umgås med. Och så gör vi oss en bild av det här, av den här personen. Och jag tänker att lärjungarna, de fick leva bredvid Jesus och blev liksom, fick överhöra på något sätt Jesu relation med fadern också. Sen fick ju de ställa också frågor och sådär. Så det var inte så att Jesus och lärjungarna levde i konstant tystnad direkt. Det uppfattar jag inte i evangelierna. Men de fick reda på mycket genom att bara titta på hur Jesus betedde sig. Och alldeles särskilt i relation till sin pappa i himlen. Så den här relationen är ju alldeles speciell, vår Guds relation, alltså den relation som Gud har inbördes i familjen Gud. Sen så har ju dessutom, och det är också unikt för den kristna tron, att Gud har, vår kristna Gud har liksom överkommit det här elefant-myran-problemet. Jag vet inte om ni har funderat på det någon gång, på vilket sätt en elefant och en myra skulle kunna ha en relation tillsammans. Det är ingenting som liksom ni brukar tänka på, nej. Jag tänker mig att det är ganska komplicerat, även om jag nu inte är jätteinsatt i varken hur det är att vara elefant eller myra. Men det är ju en väldigt stor storleksskillnad dem emellan. Och jag vet inte om någon vet om en elefant kan få syn på en myra. Jag har ännu svårare att tänka mig hur en myra ska få liksom förstå vad en elefant är. Jag tänker mig att myror brukar ha liksom, de tittar någon centimeter fram och så där och går med något spröt eventuellt. Jag vet inte, har de något spröt? Nej, ja. Men hur som helst, det känns komplicerat. Och ibland när jag tänker på Gud som är så enorm så att han har skapat hela universum, då känner man sig ju lite som en myra i relation till en sån Gud. Och att då denna Gud har överkommit den här enorma storleksskillnaden när han transformerar ner sig till en människas storlek och plötsligt blir synlig framför oss. Och så får vi myror plötsligt syn på Gud. Det är ganska speciellt. Och så står han där framför oss, som Filipperbrevet säger. Han avstod från allt och antog en människas gestalt när han blev som en av oss. Så står han där och då plötsligt får vi en bild som aldrig tidigare i världshistorien av vem Gud är. Och vi får en uppfattning av hur den Gud är, hur han tänker, hur mycket han älskar oss och bryr oss om oss som är myror i relation till honom. Och därifrån tänker jag att utifrån det som Johannes uttalar sig i den text som jag ser som en slags utgångstext för dagens predikan, som är i närheten av den vi hörde tidigare i första Johannesbrevet. Det här är från första kapitlet. Där Johannes då uppfylld av de här tre åren tillsammans med Jesus nu få uttrycka sig för de kristna i olika församlingar, nykristna runt om i regionen där. Det här var antagligen ett sånt här rundbrev som gick runt till lite olika församlingar. Och Johannes, tror man ju, levde ju ett långt liv. Kanske den enda av lärjungarna som inte blev ett blodsvittne, en martyr. Men vi läser från första versen i första kapitlet i Johannes första brev. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, ja, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet, det blev synligt. Vi har sett det och vi vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och som blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det vi har sett av Jesus, det vi har hört av Jesus, det vi har upplevt av Jesus, det berättar vi för er. För att ni också ska tro, för att ni också ska vilja vara med i vår gemenskap. En gemenskap med Fadern, Sonen och den helige Ande. För att vår glädje tillsammans ska bli fullkomlig. Tänk, Johannes hade förstått det här med att vara ett vittne. Det här var det stora i hans liv, att få berätta. Och nu hade anden kommit och nu hade kraften kommit. Nu vågade de stå för sin tro. Nu behövde de inte längre krypa ihop i ett rum och vara rädda att någon skulle hitta dem. För nu kom anden, precis som vi läste, som Jesus hade sagt i Apostlagärningarna 1. När anden kom över er, då ska ni få kraft att vittna. Och det fick han uppleva. Och det blev hans livsärende, resten av hans liv tillsammans med de andra lärjungarna, att få berätta vad de själva hade fått uppleva. Och egentligen är ju hela den här boken, Bibeln, en berättelsebok om vad människor under 2000 års tid har fått uppleva av Gud i sina liv. Det är ju det handlar om i stort sett. Den här boken har ju inte kommit ner från himlen bara och lagts till oss. Utan den har formats genom jättemånga människors liv i deras upplevelse av vem Gud är. Deras möten med Gud. I olika tider, på väldigt olika sätt. Men tillsammans så växer bilden fram av vem Gud är. Och nu fortsätter den här berättelsen i och med lärjungarna. De berättar vad de har sett och hört. Och vi är uppmuntrade att fortsätta den här berättelsen. Och jag känner sån tacksamhet att människor har fortsatt att berätta om Jesus för nya människor som har blivit nyfikna, som har tagit det till sig, som har fått en upplevelse, en egen upplevelse av Gud, så de kan säga: jag har nu också sett och hört någonting själv av Jesus i mitt liv. Och det har fyllt dem och de har berättat vidare. Och så här har det gått generation efter generation. Och nu har det gått 2000 år sedan Jesus lever. Och genom att ni sitter här och vi samlas här, så är det ju helt klart att evangeliet har gått vidare. Fler människor har berättat för varandra. Eller hur? Vi är ett resultat av att människor har fortsatt att berätta i någon mån. Och det här är fascinerande. Och jag tänker på min egen omvändelse med sån tacksamhet och förhistorien. En kvinna i västra Norge i bergen i början av 80-talet som möter Jesus och blir uppfylld av den här kärleken till Jesus. Men hon får också en längtan att göra en skillnad för de som har det allra sämst i samhället. Hon åker till Oslo och börjar jobba bland missbrukare och bland de allra tyngst lidande människorna i samhället. Och en dag så knackar hon på en knarkarkvart, alltså där det bor i det här fallet heroinmissbrukare. Och den som öppnar är en man som är i väldigt dåligt skick. Han har faktiskt förberett sig att ta en sista överdos med heroin. Hans liv är helt till spilloslaget. Han har suttit i fängelse i många omgångar. En riktig bus är det. Men han lider svårt under sitt missbruk. Och nu är allting liksom kört och krossat. Men den här unga tjejen, hon brinner ju för Jesus och hon ser hans tillstånd och hon tjatar sig att få komma in i lägenheten och bara få berätta några minuter om det som uppfyller henne. Och det slutar med att de båda får böja knä där inne i den här knarka kvarten och be en överlåtelsebön till Jesus. Och han får följa med i den här bönen. Han anar inte vilken skillnad det här kommer att göra för honom. Men han blir faktiskt helt återupprättad med början från den dagen. Och han kommer ur sitt missbruk och han får en egen upplevelse av Jesus. Och det blir faktiskt så att den här kvinnan och den här nu före detta heroinmissbrukaren och kriminella mannen, de gifter sig. De fattar tycke för varann och de gifter sig. Och nu brinner de båda för detta med att få bära ut Jesus. Och de tar sig ibland, de åker runt i Norge väldigt mycket. Och sen så småningom tar de sig ut i Europa också med en liten sån här folkabuss som det fanns många av förr. Och tar med sig två ungdomar också. Och så småningom kommer de ner i, nu är vi 1987. I februari så kommer de ner till den spanska solkusten. Har ni varit i Spanien någon gång? Ja, någon som har varit, flugit till Malaga? Ja, där har jag vuxit upp nämligen. Gått på svenska skolan i Fuengirola. Det omöjliga namnet att uttala i stort sett för en svensk. Men vi brukar kalla det för Funkan. Där har jag bott i många år och tillsammans med min syster och mina föräldrar. Och vi kommer ju inte från något kristet hem, utan vi är, vad ska man säga? Jag tror inte vi skulle säga att vi var stora ateister, det tror jag inte. Kristen tro och religion var en icke-fråga i familjen om man säger så. Vi var nog med i Svenska kyrkan och jag är barndöpt vad jag vet. Jag är konfirmerad också vad jag vet. Men nej, vi gick en gång om året i kyrkan på julafton. Det tillhörde traditionen. Men i övrigt så höll vi oss borta. Men så en kväll i slutet av februari så gick min pappa och min lilla syster som är 5 år yngre än vad jag är. Och jag gick då på gymnasiet och hon lär väl ha gått typ i 5:an eller någonting så. De gick förbi den skandinaviska turistkyrkan. Har någon varit i en skandinavisk turistkyrka någon gång? Ja, ni är några som nickar. Ja, det finns ett antal sådana i Medelhavet och Kanarieöarna och lite olika ställen. Det finns en i Fuengirola eller Los Boliches som man ska vara helt så. Det är en stadsdel i Fuengirola. Nere vid havet, alldeles mot strandpromenaden. Fantastiskt läge. Man tittar rakt ut på havet när man kommer ut genom kyrkdörrarna. En kväll i februari, en fredagkväll, så går min syster och min pappa förbi den kyrkan. På en kvällspromenad. Inte alls tänkt att gå dit. Och så hör de massa ljud där inne. det kommer ut musik och man förstår att här pågår det någonting. Så de blir lite nyfikna. Kan vi gå in och se vad det är? När svenskar blir utlandssvenskar blir de oftast lite mer positivt inställda till kyrkan av någon konstig anledning. Jag vet inte, men det blir mycket enklare att gå till kyrkan. Och det blir liksom, det står för lite svenskhet. Det är gott med våfflor och kanelbullar och sånt där också. Men den här kvällen så tror jag inte det vankades något sånt. Men de gick in och hamnade rakt in i ett, ja, väckelsemöte skulle man väl kanske säga. Som just det här norska paret håller i, som har kommit ner då. Och det är ganska fullt i kyrkan och så är lite kafébord längst bak. Och de står bara där bland kafébordet och ser lite tafatta ut säkert några minuter. Och sen så går de ut igen. Men min lilla syster har känt att det var någonting i atmosfären som grep tag i henne där och då. Det var någonting som hon aldrig upplevt förut. Som hon bara känner, det här vill jag få tag i. Jag behöver det här. Och då börjar hon en övertalningskampanj i vår familj. Vi har flyttat många gånger och vi brukar göra saker tillsammans. Det blir så när man flyttar många gånger och bara känner varann i varje ny miljö. Att man kommer samman mycket som familj. Så vi har oftast gjort allting tillsammans. Och nu säger hon, vi måste gå till den där kyrkan igen. Hela familjen, vill hon. Och det visar sig att nästa fredag, så fredagen därpå, kommer det vara ett liknande möte. Lyckas vi kolla upp. Så då säger vi, ja men då går vi nästa fredag. Hela familjen. Jag känner mig lite tveksam. Och det är någon som säger att det är pingstvänner i den kyrkan. Och det får en ju att bli orolig, eller hur? Det är någon som säger pingstvänner, de kan klättra på väggarna när de kommer i extas, var det någon som sa till mig. Så jag känner mig lite osäker. Så jag bestämmer mig för att ta med en klasskompis som säkerhet, bodyguard, från gymnasiet. Så jag tar med mig Jakob och så kommer vi då hela truppen dit nästa fredag. Och jag blir väldigt förvånad över att se vilka som sitter i den där kyrkan. För att det sitter en massa människor som jag absolut inte tror är kristna i den kyrkan den kvällen. Och jag har ingen tid att fråga dem varför de är där då. Men jag kom ihåg så väl att jag kände mig förvånad över det. Det är ju, man har ganska bra koll på folk faktiskt. Det är en liten bubbla. Så där. Vi svenskar beter oss precis som invandrare när vi kommer utomlands. Vill gärna leva i kluster liksom, och skapa en liten egen värld. Längst fram i kyrkan så står den här norrmannen. Han är ganska korpulent med en gitarr längst fram på magen. Så. Och så sjunger han om Jesus av hela sitt hjärta. Och han talar om Jesus av hela sitt hjärta. Han ber till Jesus av hela sitt hjärta. Jag kommer ihåg, allt handlade om Jesus. Det fanns nästan ingen mening utan Jesus under hela kvällen. Så det var inte så svårt att liksom, det var svårt att missa budskapet så att säga. Och ja, så pågår det här mötet och jag kommer som sagt inte mer, så mycket mer ihåg om själva mötet men att det handlar om Jesus. Och sen på slutet så bjuder han in dem som vill ta emot Jesus. Och då går min syster gråtande och skakande fram, ledd av min mamma. Hon verkar väldigt berörd och ett antal andra, framförallt yngre människor, går också fram. Och jag tittar på min pappa. Han ser ut ungefär så där, verkar inte helt öppen, mottaglig, men. Och sen kommer det fram några fram till vår bänk och frågar om inte också vi ska gå fram. Jag och Jakob, och vi säger ja, tack för erbjudandet, men vi tror att vi står över ikväll. Men det var trevligt, tack så mycket. Tack, tack. Och sen är mötet slut och jag och Jakob går ut på stan. Han ska gå ut och någon barrunda eller någonting. Det är ju bara 11:30. Kvällen är ung i Spanien. Men jag är trött och jag säger att jag går nog hem. Men vi hinner prata lite om det här, vad vi har hört. Och vi känner oss ändå lite berörda av det vi har hört. Och vi säger, hur ska man tänka om det här med kristen tro och Jesus? Huvudpoängen verkar ju vara att man ska bli räddad från döden och ett eventuellt kanske helvete eller någonting, och få komma till himlen och få komma till ett paradis när man dör. Och det verkar ju som Jesus då ska vara den här dörrvakten på något sätt in till det här. Så hur ska vi göra? För är det så att det kanske finns ändå, det kanske stämmer, vi vet ju inte, det är ingen som vet och vetenskapen kan inte heller svara på det. Det kan ju vara så att det här stämmer, den kristna tron. Det är ju väldigt många som tror på det här i alla fall. Så hur ska vi göra? Om det finns vill vi ju få uppleva det här när vi dör. Men samtidigt är det ju så tråkigt att vara kristen. Ja, det vet ju ni alla som sitter här hur det är. Man måste gå till kyrkan så här varje söndag och läsa den här Bibeln som man ju inte förstår sig på. Ja, ni vet, be en massa böner och så. Det är ju inte roligt när man är ung och vill gå på fester och trevligt med tjejer. Och, ja, men ni vet. Nej, det kände vi, det kunde vi inte göra. Men ändå skulle vi inte missa. Så då bestämde vi oss för att innan vi dör, då ska vi ta emot Jesus. Vi ska leva loppan och sen innan vi dör, då tar vi emot Jesus. Och finns det något, då får vi det också. Fantastisk plan. Va? Enda problemet är, och det var vi medvetna om vid lite närmare eftertanke, det är att man vet ju aldrig riktigt när man dör. Man kan ju inte vara helt säker på, är det en bilkrasch, då hinner man ju inte göra mycket. Men den risken fick vi ta. Och så skildes vi åt den kvällen. När jag kommer hem så hör jag att det finns några andra som... jag hör röster när jag kommer in i hallen hemma som jag inte känner igen. Eller känner jag igen dem? Ja, det är ju det norska paret. De är ju hemma hos oss nu. Åh nej, 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 nej. Det klarar jag inte. Så jag tänker jag får lägga mig nere vid poolområdet och sova ute. Det kan man göra redan i februari ibland i Spanien. För det här fixar jag inte. Har de, mina föräldrar, bjudit hem de här nu också? Ja, men min mamma har redan hört mig och jag är väldigt väluppfostrad. Så jag inser att här kan man inte bara smälla igen dörren och gå. Utan hon säger, hon är tyska min mamma och kallar mig för Ricky. Ricky, är det du? Mm. Och så får jag gå in snällt där och naturligtvis och hälsa. Och där sitter de fyra man i soffan, de här norska paret och två ungdomarna. Och jag hamnar på en stol där och får sitta och lyssna. Och det är ganska lugnt. De pratar mest om viktminskning. Något som min pappa ägnar sig åt nämligen. Han jobbar med alternativmedicin och vi kom till Spanien för att han skulle starta något slags hälsocenter där nere. Bland annat viktminskning, och det var något som den här mannen tydligen behövde. Så, och det har jag hört ganska många gånger, så det där var väldigt safe för mig på något sätt. Men jag upplever dem ändå som ganska trevliga, de är roliga. Det här är ju en riktig sån här spjutjärnsevangelist, han har ju mycket roliga berättelser. Så det blir ganska mycket skratt ändå, upplever jag sådär. Sen blir klockan 2:30 och de känner nu är det nog dags även för oss att gå hem, även om vi är i Spanien. Men innan vi gör det, och så vänder han sig till oss killar, så vill jag ställa en fråga till er. Vill inte ni gutter och pröva livet med Jesus? Det är ju en fråga att ställa klockan 2:30 på natten när man precis försöker hålla sig vaken. Men när han säger det, då blir det dödstyst i rummet. Och man förstår verkligen att det här är en viktig fråga. Den här går inte att skratta bort. Och jag ser ju att min pappa är precis lika ställd som jag. Och han vet inte vad han ska svara. Och så säger han någonting som ju då låter väldigt oandligt kanske, eller oheligt. Han bara tittar på mig och så säger han: ja, Ricky, om du vill så kör vi väl till då. Och det är klart att det var ungefär vad han klarade av, liksom, utifrån sin ståndpunkt så. Min upplevelse är att han vältrar över den här stora frågebollen på mig nu, som ska göra, ta det här liksom beslutet nu. Och jag vet ju inte vad jag ska svara, men jag ser ju på allas blickar som är fokuserade på mig, alla stirrar på mig, och jag förstår att det här är viktigt nu vad jag svarar. Okej då, lyckas jag få fram. Då blir norrmannen upprakt och glad och säger: nå ska vi be. Och så får vi gå ner på knä där vid soffan. Och så ber vi en överlåtelsebön till Jesus. Jag ber för och ni ber efterpå. Så leder han oss i en bön. Han kommer tydligen också från västra Norge. Och det är väldigt svårt att förstå ibland norskan där på vissa håll. Jag kommer ihåg ingenting från den bönen i stort sett. Men jag försökte härma efter så gott jag kunde. Och sen var det klart. Och de här fyra personerna, det här teamet, är helt exalterade. Och de säger: det här är helt fantastiskt. En hel familj för Jesus ikväll. Och de är helt lyckliga. Och sen går de. Och vi går och lägger oss. Nästa morgon, det här var ju från fredag till lördag. Lördag klockan 11 på förmiddagen, då kom jag ut till min pappa som är i köket. Och han håller på med frukosten. Och jag frågar honom: vad var det som hände i natt? Ja, vi blev kristna, typ, sa han. Hur känns det? Och jag är uppvuxen i en sportfamilj, så det är alltid massa, framförallt tennis, men massa olika så där, sporter och så. Så jag håller på att skaka lite på armar och ben och så säger jag: ja, rent fysiskt känns det ju bra det här, tycker jag. Så mycket hade vi förstått av det hela. Vi inser väl ändå att vi på något sätt har blivit kristna, förstår inte riktigt vad det innebär. Knappast något större andligt genombrott skulle jag vilja säga vad det gäller mig då och min pappa. Men min syster hade ju en väldigt stark upplevelse där i gudstjänsten. Men sen på måndag, då kom jag till skolan och jag tänker att jag måste nog ändå kanske berätta för min kompis Jakob vad det var som hände, eftersom vi ju bestämde oss för att inte bli kristna förrän vi ska dö. Så jag tänker väl inte att det här ska behöva göra någon så stor skillnad, utan vi kan väl fortsätta att leva som vi har gjort och ha det kul på helgerna och trevligt och sådär. Så jag går inte ett ont anande och berättar det här för honom. Vad som hände, du förstår, ja, det blev inte riktigt som vi hade tänkt, och nu, ja, nu är jag kristen och så, men det behöver ju inte göra så stor skillnad. Men det tycker han. Det tar fart i huset, höll jag på att säga. Det kan jag säga. Han sprider ut det på samma dag till hela gymnasiet. Och jag vet inte om det är en hämndaktion eller vad det är, men han är ju klart besviken. Rickard har blivit frälst. Jaha. Och är det någon som man nog inte tror skulle bli frälst, så var det väl jag. Som var känd som den som svor mest. Hade absolut sämst språk. Till och med tjejerna brukar säga: varför svär du så mycket? Tror du att du är cool eller? Måste du svära i varje mening, Rickard? Jag hade ju inte bättre språk då, så det var inte så lätt för mig att göra något åt det. Men det var inte så kul att inte vara populär bland tjejerna. Men hur som helst. Nu kommer alla springande från när och fjärran och undrar, vad är det som har hänt, Rickard? Och de börjar ställa en massa frågor, och jag inser att jag är den som vet minst om den här boken i hela gymnasiet. Alla verkar veta mer om kristen tro än jag. Men på en eftermiddagsrast, när jag står omsluten av en halvmåneformat gäng av eller de står i en halvmåneform klasskompisar där, så, och de ställer såna här frågor, ni vet: hur försvarar du korstågen? Ja, jag var ju inte med riktigt, så jag kommer inte riktigt ihåg. Vi kommer till helvetet nu och du kommer till himlen. Är det så? Är det så? Ja, jag tror jag kommer till himlen. Var ni kommer, det vet jag inte. Ja, jag försökte värja mig. Men precis där och då, på den här eftermiddagsrasten, kanske var klockan 2:15, så talar Jesus till mig. Plötsligt så uppenbaras han för mig. Och han talar till mig där jag försöker försvara den tro som jag inte ens vet någonting om egentligen. Men jag har alltid varit lite stingslig av mig och inte velat falla för grupptryck. Så nu blir jag lite motvalsig och säger, ja, men nu är jag kristen i alla fall. Ni får bara ta det. Då uppenbarar han sig. Och jag hör de här orden, jag älskar dig. Och jag hör att det är Jesus som talar. Jag har aldrig hört någonting andligt, någon andlig röst eller någon röst från Gud eller någonting annat tidigare. Men jag identifierar omedelbart den här rösten som Jesu röst. Och det han säger gör ett total intryck i mig, där jag blir kokhet, jag känner mig förälskad, jag är liksom alldeles brännhet från topp till tå, jag blir klotröd i ansiktet, mina kompisar undrar, vad är det som händer, Rickard? De avbryter sig och står bara och stirrar på mig, undrar om jag har blivit sjuk eller fått värmeslag, och jag kan inte förklara någonting, men jag har bara de här orden ringande genom hela min varelse. Jesus möter mig där och förklarar sin kärlek till mig. Och det har fått vara min teologiska grund under alla år sedan jag var 16 och fick den här upplevelsen på skolgården i Fuengirola på Svenska skolan. Jesus finns, för han talar och han älskar oss människor. Jag hade ju aldrig kunnat göra någonting för att förtjäna den kärleken. Jag har aldrig sökt honom, har ju sett honom som ytterst, hans existens som ytterst tveksam överhuvudtaget. Men lika tveksamt och otroligt det tedde sig för mig innan, lika självklart så finns han ju efter den här upplevelsen. Det kommer aldrig gå att snacka bort den. Och jag blir där och då förvandlad för evigheten. Och sen har jag försökt, jag har fått uppleva Gud på många sätt. Jag blev väldigt bortskämd de första åren. På många vis har jag fått uppleva honom. Och jag har försökt i alla miljöer att få berätta vidare om min tro för nya människor. Och resultatet av det får vi väl se i himlen. Men jag tänker att jag är så otroligt tacksam idag till den här norrmannen som kom ända ner till Spanien för att berätta det här. Han var så nära att dö. Och han fick tag i Jesus och han förde Jesus in i vår familj. Så här har det gått, och jag hoppas att jag ska få vara en kanal i slutändan för många människor till att få lära känna Jesus. Och det är egentligen min avslutande uppmuntran till oss alla. Hur ser du på vad Gud har gjort i ditt liv? Jag tänker att du, om inte Gud hade gjort någonting i ditt liv, om Jesus inte har gjort någonting i ditt liv, om du inte har sett något av Gud under hela ditt liv, då borde du inte sitta här idag. Bortsett om du möjligtvis har blivit hitbjuden för första gången typ till kyrkan. Men för er som har varit med och är med i någon församling och så, någonting måste ju Gud ha gjort för att ni väljer att komma till kyrkan gång efter gång. Att läsa den här Bibeln och be böner och så vidare. Och jag tänker att det Gud har gjort i våra liv, det vi kan säga att det vi har sett och hört och upplevt av Gud någon gång i våra liv som har varit med och format oss, det är en gåva till oss, men det är också vår gåva till vår omvärld. Att inte bara kapsla in den här upplevelsen och stoppa in den någonstans, utan att välja att inte gömma ljuset utan sätta det på hållaren, att dela det med de människor som finns i din omvärld. Det är dina pärlor och du ska slösa på dem och du ska berätta dem. Jag som pastor har tänkt många gånger, församlingen är så utled på mig och mina berättelser om Gud. De har ju hört dem så många gånger. Och det är, jag vet inte om det är därför pastorer flyttar efter några år, för de tänker att församlingen är trött på allting och nu vill vi ha några nya berättelser. Men jag har kommit fram till ändå att det här tål att slita på. Fortsätt att berätta det Gud har gjort i ditt liv. Varje gång kan det vara någon ny människa, och för den människan kommer det göra skillnad. Och för de som har lyssnat och hört det många gånger så blir de förhoppningsvis uppmuntrade igen. Att jag kan också dela någonting. Och det kan vara smått och det kan vara stort. Jag tänker på människor som jag har fått se komma till tro. Ibland är det så små saker som har upplevts av dem som tecken. Som har betytt så mycket. Små, små saker. Och jag tänker, förringa ingenting. Om det har betytt någonting för dig, då är det värt att berätta för andra människor också. Och då kommer du att berätta det med ande och ingivelse. Och då kan det vara en sådd in i andra människors liv. Där de får hopp, där de får tro, där de får höra någonting som de inte har hört förut. Som skapar längtan i dem att få lära känna Jesus. Ska vi be tillsammans? Jag tackar dig, Jesus, för att du är levande. Och för att din ande är levande. Och det är genom din ande som vår tro upprätthålls varje dag. Och det är det du vill. Du vill upprätthålla och hålla oss vid liv och utveckla vår tro. Och en del i att hålla den vid liv är att tro i sitt hjärta, men också bekänna med sin mun. De kommer att bli frälsta. Och att vi fortsätter att bekänna dig som Herre. Att vi påminns om vad du har gjort i våra liv, Jesus. Kom just nu och påminn oss om vad du har sagt. Vad du har gjort i våra liv. Det som är små, viktiga, kanske heliga händelser i våra liv som har lett oss till den tro som vi har idag. Påminn oss, gör det levande igen för oss vad du har gjort i våra liv. Och låt oss få kraft och möjlighet att berätta vår sanning om dig, Herre. Du är sanningen med stort S. Men när du kommer in i våra liv och tillsammans med våra liv så skapas en egen sanning. En egen berättelse om vem du är. Och den ber jag att vi ska få kraft att berätta vidare. Var vi än möter människor. Men skapa de mötesplatserna, Jesus, där vi får och pocka på våra hjärtan. Att vi vågar öppna vår mun och berätta det här. För det kan rädda ytterligare en människa från undergång och meningslöshet, Herre. Jesus, hjälp oss. Ge oss kraft att bli dina vittnen. Tack, Herre. Tack att du är så god för oss. Och vi ber för den här församlingen. Vi ber för alla församlingar som är representerade. Ge oss kraft att vara vittnen i den ort du har satt oss i. På den plats du har satt oss i. Bland de människor, Herre. De behöver dig. Människor behöver dig. Och det är din största önskan och vilja att vi ska öppna vår mun och vara dina vittnen. Fortsätt att vara dina vittnen. Det är vad du har kallat oss till. Och det är det du kommer en dag att fråga oss om. Vad gjorde du av mitt namn? Vad gjorde du av mig i ditt liv? Vi är din kropp här på jorden. Vi är Kristi kropp. Låt oss visa det, att vi är det. Tack Jesus. Tackar. Amen.